Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Valvakan Deluxe med Market Makers, eller?
Ja, så är det säkert. Jag vet inte, jag är inlåst i det här jävla KGB-landet. Får inte lämna, får inte lämna lägenheten, får inte göra någonting. Allt är nedstängt. Och om du går ut så kommer grannen ringa till Boris. Och så kommer de komma, polisen knackar på dörren och tar dig därifrån. Kommer du aldrig få se mig igen?
Det hade varit lite tråkigt faktiskt.
Vänta, det var konstigt att din familj kommer aldrig få se mig igen.
Det gör ju ingenting, för vi spelar ju podd, så det är ändå ingen som ser dig. Så att så länge du får podda från fängelset så är det okej, tänker jag.
Ja, det är sant, det är sant. Men det är konstiga tider.
Ja, nej, vi kanske ska nämna det för sig. Jag inser att den här valvake-referensen kommer ju inte flyga heller. Vi spelar ju en tisdag den 3 november. Det är ju alltså presidentval i natt. Men när det släpps så är det torsdag den 15 november. Då har vi ju troligtvis ett resultat, kan man ju hoppas på i alla fall. Det är ju många som diskuterar huruvida Trump till exempel skulle erkänna en förlust, om det nu blir en förlust.
Ja.
Vad tror du på då? Det här är totalt ointressant att lyssna på två dagar efter valet. Vi släpper presidentvalet.
Totalt ointressant, jag tycker vi går in på podden istället. Det är mycket mer intressant.
Yes, vad ska vi prata om idag?
Ja, vi ska ju prata om något som kanske är lite betjänat. Det är ju mergern mellan Livongo och Teladoc.
Mm, just det.
Två hälsojättar i USA. Som Teladoc köpte ju Livongo då i augusti. Och det uppköpet har ju precis gått igenom. Och det är en av de... Nej, det är den största digitala hälsouppköpet någonsin.
Ja, men precis. Och jag vet att du har ju velat skriva det här länge. Du har ju suttit på den här väldigt, väldigt länge, ända sedan det skedde, helt enkelt. Jag tror till och med att det var väl en vecka ungefär innan uppköpet så pratade de om att borde inte göra ett avsnitt om Livongo och Teladoc också. De är ju sjukt intressanta. Och sen slås de ihop till ett bolag.
Nej, jag ska säga så här var det. Vi hade planerat det långt innan sommaren att vi skulle ha ett avsnitt. Men så blev det att, jag tror det var veckan efter hade vi planerat in att vi skulle snacka om Livongo och Teladoc. Och så kom ju nyheterna veckan innan vi faktiskt skulle spela in det här avsnittet. Ja, de slås samman. Så fick vi stryka det och göra något annat istället.
Men nu ska vi prata lite om det, för de finns ju fortfarande på börsen, i alla fall ett av bolagen kan man säga då, eller det hopslagna varianten. Och vi kommer att prata lite e-hälsa överlag, och vi har även några norska varianter vi ska diskutera lite på slutet, lite kort så också. Men innan vi kör igång så ska vi ju komma ihåg att det inte är någon rådgivande rekommendation som sker. Vi berättar om process, hur vi tänker, gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk.
Ja, som sagt, idag ska vi prata hälsovård, närmare bestämt amerikansk hälsovård. Alla vet ju att det är en riktig sjuk historia.
Där fick jag till det.
Ja, tack. Jag tänkte länge på det. Men ja, som ni alla kan tänka er, som ni alla vet så är hälsovård en extremt stor marknad. Alla behöver hälsovård. I USA är det värt flera biljoner kronor. Alltså inte billion dollars, utan du har trillions of dollars. Det är faktiskt så att USA spenderar mest i världen för sin sjukvård. Och enligt mig så får inte de ut tillräckligt för de här pengarna de spenderar. Det är ju inte riktigt värt de pengarna. Så det finns...
Nej, det ska ju faktiskt tilläggas. De spenderar ju mer per capita på sjukvård än vad vi till exempel gör i Sverige. Men då får man inte, då har inte alla sjukvårdens. Men sen beror väl det också annars väldigt mycket på det här försäkringssystemet och lawsuits och just stämningsrisken och så vidare. Det är ju dyrare om man gör fel i amerikansk sjukvård.
Exakt, det är en väldigt, väldigt svårt system de har där borta med försäkringssystemet. Och något som är väldigt intressant är att snittpremien, det är, från början, det är ju väldigt dyrt. Det har alltid varit väldigt dyrt med försäkringssystemet i USA. Men snittpremien för familjer har ökat med 50% senaste decenniet. Och det är ju mer än inflationen, det är mer än lönetillväxten. Så det blir bara dyrare och dyrare. Så att, jag menar, ska du sitta och spara ihop till en tidig pension, då är det inte bara att tänka på hyran och maten och liksom klä barnen med kläder. Du måste ju även tänka på det jäkla vården. Du måste kunna betala för din vård.
Men det där är faktiskt intressant att det har stigit så mycket pris. Jag har sett sådana fina grafer där man har separerat de olika delarna som utgör PCI eller PCI i USA, det vill säga inflationsmåttet. Och det är väldigt intressant, för skiljer man då på non-essentials och essentials, priser för de olika varorna som alltså är sånt som är livsnödvändiga eller icke-nödvändiga, skiljer de sig extremt mycket hur de har utvecklats. Alla former av nödvändiga kostnader, till exempel mat, till exempel sjukvård, boende och så vidare, de har faktiskt stuckit i höjden. Där har man verkligen sett en jättekraftig inflation. Det som däremot har dragit ner priserna och gjort att inflationen inte har rört sig egentligen, det är ju de här icke-nödvändiga köperna, som en ny tv och liksom datatjänster och så vidare, och nya telefoner. Så det är faktiskt intressant. Så sjukvård har ju blivit, som säger, extremt dyrt. Även utbildning, alltså college tuitions och sådana saker.
Exakt. Och ja, allmänt, det har ju varit, historiskt sett har det varit väldigt trögrörlig marknad. Det har inte varit så mycket förändring som har hänt. Och det är ju främst på grund av att det finns mycket byråkrati, mycket så kallad red tape. Många som inte ens vill att det ska vara förändringar, för att de tjänar ju rätt mycket pengar där i USA. Men det vi har sett nu med corona, det är att det har i stort sett öppnat upp dörren för väldigt, väldigt snabb förändring på den amerikanska marknaden. Och det är extremt intressant. Ja, och två av de starkaste lysande stjärnorna då är ju Livongo och Teladoc. Och för att dra igång det här så tänkte jag att vi ska först prata lite om Teladoc, sen prata lite om Livongo och sen prata lite om Mergen och...
Telelongo,
ja. Yeah. Var det en bra grej? Det är många som är tveksamma. Är det en bra grej? Kanske det. Men i alla fall, Teladoc, det är en e-doktor som har över 50 miljoner betalande kunder per Q2 2020. Nätverk med över 55 000 läkare, alla 50 delstater. Och de tar ju hand om allting från vanliga sjukdomar, man kan säga så, som influensa och magont. De har barnmottagning, de tar hand om dig om du mår dåligt psykiskt. Och så har de olika typer av medicinska experter. Jag tror de täcker 450 specialistområden. Så det är en väldigt, väldigt bred tjänst de har. Jag ska nämna att Teladoc är inte bara verksamma här i USA. De finns i typ 170 länder. Men vi fokuserar framförallt på amerikanska marknaden. Det är huvudmarknaden, det är där allting händer.
Och med risk för att förelämpa våra lyssnares intelligens kanske, men ifall man inte hänger med på det, så vi pratar om att det är en e-doktor. Det är alltså en tjänst som till exempel Kry eller de här, ja, men alla former av online-läkare, alltså, som man pratar med över Skype, eller hur?
Exakt, perfekt.
Och det är väl det namnet kommer från att man ringer sin läkare, Teladoc.
Ja, och Teladoc är ju rätt bra tydligen på att ta emot sådana här samtal. Enligt dem själva är 92% av alla problem, om man säger så, lösta efter första besöket eller första samtalet. Läkare tjänar cirka 50% mer per timme. Och framförallt så har kunder, alltså du och jag, lägre kostnader. Kikar man på till exempel med konsultbolaget McKinsey, så har de kollat lite på så akuta läkarbesök. Kan det digitaliseras? Ja, de kom fram till att 40% av alla akuta läkarbesök kan göras digitalt istället. Vilket jag tycker är väldigt intressant när man kollar på elläkare, att de ska kunna ta hand. För man tänker att de kanske bara kan ta hand om vissa väldigt specifika grejer. Ja, men det visar sig att det är mycket bredare än man först kan tro.
Det svåra dock med den siffran känns ju som att man vet ju inte vilka av de akutärerna som kommer in som hade behövt gå digitalt istället. Så det är, det är lätt att säga med facit i hand.
Det är sant. Däremot är det ju väldigt mycket smidigare att om man känner någonting och är osäker, speciellt i till exempel USA där det alltid kostar mycket pengar att göra läkarbesök, att kunna ringa in, kolla, behöver jag åka till en riktig läkare? Och då kan du ju få liksom svart på vitt. Ja, du måste se en riktig läkare nu så att du inte drar dig och tänker, ah, men det här går över, det här är lugnt. Så att dra ju ner den barriären rätt ordentligt. Främst så riktar sig Teladoc på att sälja prenumerationstjänster till arbetsgivare. Typ 75% av deras omsättning kommer härifrån. Men de har även en direct-to-consumer-kanal där man tar betalt per besök. Men det är ju bara en fjärdedel av omsättningen.
Så att resten är DAS, Doctor as a Service.
Ja, men det är väl en 75% i SaaS i så fall. Kan man väl säga. Så att man ska ju ta det i beaktning när man kollar på det här bolaget. För det är många som tänker att men det här är coolt, det är ett SaaS-bolag. Inte riktigt. De är liksom en liten mix and match där mellan engångsintäkter och återkommande intäkter. Men som sagt, Teladoc har haft rejäl medvind i coronatider. Flera regleringsmässiga förändringar har underlättat för dem. Och alla andra telemedicinska tjänster i USA, du har sett att man har tillåtit att patienter och leverantörer förser de här tjänsterna allt mer i en, liksom, på en bredare skala i hemmet. Man har kunnat ge läkare lika mycket betalt för telefonbesök som för fysiska besök. Och framförallt så får läkare nu träffa patienter utanför sin egna delstat, vilket är väldigt optimistiskt. För då kan man ju mix and matcha var det finns. Liksom, om du har en delstat där det är väldigt, väldigt många som är sjuka, så kan ju de helt plötsligt träffa läkare utanför den delen så att det kanske är lugnare. Och det betyder att de behöver vänta mycket kortare tid i kö. Och innan corona var hela den här branschen nu så väldigt reglerad. Och det har helt förändrats nu. Och de här förändringarna, de är inte tillfälliga bara på grund liksom under corona. Utan det här är på väg att bli permanent. Och det är ju inte så konstigt om man tänker på populariteten. Mellan 2019 och april 2020 så tripplades användandet av de här teletjänsterna. Förut så använde typ 10% av befolkningen dem. Och nu är det nästan 50% av befolkningen, 46 ungefär. Och industrin spås växa med ett CAGR på 38%, alltså nästan 40% kommande 5 åren. Återigen, McKinsey, de tror att 250 miljarder dollar av USAs hälsovård kan digitaliseras. Så att det är en enorm industri som är i någon typ av liksom begynnande förändring här. Men när det kommer till telemedicin, jag kan inte säga att det har den starkaste moten. Det är inte så stark vallgrav i sig. Det är en väldigt skalbar modell. Du har ju en väldigt stor potentiell kundbas. Men tjänsten i sig är ju en så kallad commodity. Det vill säga att det går inte att differentiera sig riktigt. Du har ju i stort sett läkare. Och visst, vissa läkare är bättre än andra, men du är fortfarande läkare i grunden.
Det är lite det här som folk skämtar om Evo som vi pratade om för några veckor sedan, att man säger att det är bara filmat roulettbord. Och här är det ju dock faktiskt ganska enkelt, och det är ju egentligen bara att smälla upp Skype och en läkare liksom, så har du löst ganska stor del av tjänsten. Exakt. Sen om man tittar på de här Kryo och de som finns i Sverige så har de ju vissa schyssta integrationer, att man kan ju till exempel om du då får ett recept av en läkare kan du direkt i appen klicka att jag vill ha det hemskickat, och så skickar Apotea hem det direkt till dörren för dig samma dag. Men den typen av tjänst är inte heller svårt, det handlar ju bara om att samarbeta med rätt logistik och e-handelsfirmor.
Exakt, det är såna här tjänster, de har ju väldigt låg pricing power. Du kan inte ta hur mycket betalt för ett läkarbesök som helst. Och det är rätt låga switching costs. Om du är för lång kö för din läkartjänst, så kan du hoppa över till en annan läkartjänst och kanske få snabbare behandling. Men det jag sagt, det är något helt annat. Det är ju nätverket här, nästan som du går in på förut. Det är ju det som spelar roll. För man kommer se att de här teletjänsterna snappar upp allt fler och fler individuella underleverantörer, alltså individuella sjukhus och individuella läkare, och knyta till sig så stort och starkt nätverk som möjligt. För när det här når skala så kommer det sätta press på konkurrenter genom att vara det attraktivaste valet för både kunderna och för leverantörerna att ansluta sig till. Har ju med bredare nätverk av leverantörer så får ju slutkunden som sagt snabbare service, och det är ju utan tvekan en konkurrensfördel. Kollar du i mars så var kötiden, eller kötiden gick från cirka 5-10 minuter till 60-70 minuter. Och det här orsakar ju minst sagt missnöjda kunder. Och då är det risk att de drar vidare. Nöjdare kunder innebär fler kunder och det här lockar in allt fler leverantörer, för de kommer ju då få kunderna. Och det här blir ju en feedback loop med andra ord. Det blir liksom en, det blir en marknadsplats på sitt sätt. Men du krävs det här starka nätverket, du krävs ett rätt starkt försprång för att man inte ska börja förlora mot konkurrenterna. Jag tycker ändå att Teladoc har lyckats bygga upp ett relativt starkt nätverk.
Men det man ändå kan säga där, det är ju att det sättet man kanske kan bevara eller försvara sin position på den marknaden, det är nog mycket konsolidering, det vill säga förvärva egentligen sina motståndare. Och Teladoc är ju, de var ju först på marknaden med den här tjänsten, lanseras ju redan början på millennieskiftet någonstans. Och de har ju köpt ett gäng företag, BetterHelp, Best Doctors, Advanced Medical och nu senast Livongo också. Så att gav framgången, eller att försvara framgången, handlar ju om att egentligen förvärva konkurrenterna, så att inte låta någon bli egentligen lika stor. Och det är också en strategi som funkar.
Verkligen, jag håller helt med. Det handlar ju om att optimera kundens digitala resa. Och det är extremt svårt för enskilda leverantörer att göra, eftersom de inte de är ju inte anslutna till ett större nätverk. Är en individuell eller enskild leverantör och du är liksom helt uppfylld med bokningar, då kan du inte skicka vidare dem till nästa, för att förlora du den kunden. Det spelar ingen roll för Teladoc. Om alla i Nebraska är uppbokade teoretiskt, så kan du skicka över dem till en läkare i Colorado istället.
Men du, jag tänkte på Teladoc, det är ett ganska tydligt namn, alltså att det fonerar in till din doktor. Men vet du var Livongo kommer från i namnet?
Ja, det låter som något jäkligt skumt, jag vet inte, någon skum film från Bahamas eller någonting.
Ja, men det är ju för att om man använder tjänsten så kommer man leva longo.
Är det så på riktigt?
Nej, jag vet faktiskt inte vad namnet är. Det låter som ett roligt uttal på live longer.
Men det låter ändå rätt rimligt, för det är i stort sett det de gör. Livongo, de hjälper ju faktiskt människor att hantera sina kroniska sjukdomar genom en, och nu kommer det vara jättemycket buzzwords, genom en blandning av big data, AI, uppkopplade enheter, test och övervakning. De sista två var inte så mycket buzzwords, men i alla fall de två
första. Får skriva dem på engelska istället.
Men ska man dra lite ett exempelscenario. Deras liksom största industri just nu, det är ju diabetes. Inte så otippad med tanke på att deras största marknad är USA. Men om en patient har diabetes till exempel och vill använda Livongo, får de en glukosmätare som de använder för att mäta och ladda upp sin data i molnet. Den här datan kan antingen vara enskild, eller så kan du kombinera det här med annan data du samlar på dig under dagen. Till exempel om du har en Apple Watch eller, jag vet inte, en våg för att väga det och så vidare. Den här datan aggregeras och analyseras sen med hjälp av AI, men då även ett team av så kallade data scientists och läkare som ska kunna ge kunder olika typer av hälsonudges vid rätt tidpunkt. Alltså får systemet data där något verkar konstigt, så kommer kunden kontaktas där de får råd, vad de ska göra, hur de ska guidning för hur de fixar sina problem, till exempel om deras glukosnivåer droppar. Tanken bakom det här är att kunder ska kunna bli mer självgående än att behöva, och inte behöva förlita sig lika mycket på läkare och sjukhusbesök när de vill ta hand om sina kroniska sjukdomar. Och de har då 5 produkter. De har, för som sagt, diabetes, det är huvudprodukten. De har cirka 450 000 medlemmar. De har prediabetes, alltså innan diabetes, också väldigt stort i USA. Vikthantering, också väldigt stort i USA. Högt blodtryck, oj, också väldigt stort i USA. Det känns som de liksom försöker verkligen target övervikt och sånt som uppstår när man äter mycket socker och mycket fett.
Välfärdssjukdomarnas land.
Exakt. De har något som kallas behavioral health också. Och sen har de faktiskt nyligen börjat expandera in i njursjukdomar genom diverse partnerskap, vilket är extremt intressant. Så bara för att sammanfatta då, eftersom jag gick ut lite. Du får alltså en enhet, den är uppkopplad med molnet, den tar din data, läser av det och analyserar, så att när du avviker från hur du normalt brukar vara, så kommer du få ett meddelande. Oj, nu ser någonting konstigt ut. Du kanske borde fixa det här. Och lite som Teladoc så fungerar det här via en SaaS-modell där kunderna betalar månadsvis, och ofta får de också tjänsten via arbetsgivare som skriver på multiårskontrakt. Så att här är verkligen SaaS, multiårskontrakt, det blir liksom lite en säkrare kassaflöde. Något jag tycker är väldigt värt att påpeka med det att vi sa att känns som de inriktade sig på diabetes och välfärdssjukdomar är att i USA så har cirka 50% av alla vuxna en kronisk sjukdom. Det är jävligt deprimerande. Och 40% har två eller fler. Och då går cirka 90% av det 4 biljoner dollar, alltså 4 trillion dollars i utgifter som sjukvården har varje år faktiskt till människor med kroniska eller mentala sjukdomar. Så där är ju Livongo väldigt fint positionerade.
Kanske bara för att nyansera så vi slipper massa arga mejl så är det ju såklart inte alltid att det är välfärdssjukdomar. Dessutom är mycket av det här med diabetes och äta mycket godis och dålig mat, det är ju också något som ofta hänger upp med fattigdom, men tillgång på skräpmat.
Så är det absolut.
Fick jag det sagt?
Sagt, ja. Nej, men verkligen.
Nu rensade jag min inkorg lite grann. Slapp alla med mejlen.
Det är absolut inte allas fel om de har en kronisk sjukdom. Ibland har man jävligt otur och jag är glad att jag inte har det. Jag har sagt lite på skämt. Så att inget tar illa upp. Det är inte ditt fel. Det var dina föräldrars fel. I alla fall. Vallgrav. Vi pratade om att Teladoc inte riktigt hade någon vallgrav i tekniken. Och då har egentligen inte Livongo heller. Tekniken är inte så intressant i sig. Utan det är snarare distributionskanalen och partnerskapen här med. Livongo var först i skala. Det gav dem en demonstrerbar produkt som gjorde att de kunde knyta kunder. Och när sen bollen var i rullning, ja, då kom det allt fler kunder. Och det gjorde att kunderna fortsatte strömma in även när konkurrenterna började dyka upp. För att bästa produkten var ju vid det laget Livongo, för de hade ju mest data. För det är ju så att mer data du har, desto bättre AI kan tränas, desto bättre datasätt, desto bättre slutsatser kan du dra. Dessutom innebär ju faktiskt den här datainsamlingen du får på kund väldigt hög switchingkost för kunden, för då blir de ju av med all sin data om de då skulle byta till en konkurrent. Som sagt, Livongo har också sett ett starkt upptick till följd av corona. Har sett ett starkt ökat intresse från leverantörer, alltså olika sjukhus och liknande, som vill ge det här till sina patienter, alltså slutkunden. Och det är inte, alltså jag tycker inte att det är så svårt att tänka sig att med tanke på hur populärt wearables är, det är bara att kolla på till exempel Apple och Apple Watch. Wearables är ju deras starkast växande gren. Med tanke på hur populärt det har blivit så tycker jag inte att det är så konstigt att man kan se en framtid där alla går runt med någon sån här konstant monitoring eller övervakning. Alltså man laddar upp realtidsdata och får realtidsdiagnoser. Och det har ju gått väldigt snabbt till, från att ingen hade någon typ av datapunkt på sig, det enda man hade var i stort sett sin vikt, till att helt plötsligt så har man allting från sin puls till blodtryck och allt möjligt. Det har gått väldigt snabbt och jag tror det kommer accelerera i framtiden.
Ja, men det är väl lite det som är tanken med just med wearables och sådär också. Drömmen för många är väl att, vad heter det? Ja, men typ Apple Watch, de ska kunna sköta allt det här liksom åt den.
Absolut, och jag tycker det är superballt. Det är ju väldigt häftigt att om du skulle kunna gå din dag så mäter den av, nu är allting normalt. Och sen, oj Fabian, nu är någonting jäkligt skevt här. Men du kanske inte märker av det själv. Och så kan du glida in till sjukan och så bara, oj, du har cancer. Men vi hittade det 3 månader innan du hade märkt av det tidigare. Så tack vare det så kan du leva. Så sådana saker verkar jäkligt intressant. Men som sagt, mergen ska vi prata lite om. Som sagt, i augusti kom det fram att Teladoc skulle köpa upp Livongo. Kan vi säga att från början så verkar det här vara en rätt taskig deal. Teladoc betalade en väldigt hög prislapp. Livongo hade rusat otroligt. Alltså båda bolagen hade rusat otroligt. Och Livongo köptes faktiskt ut för en väldigt liten premie, 10%.
Stora coronavinnare faktiskt.
Det var extremt stora coronavinnare, men det var också väldigt konstigt att det köptes ut med så liten premie.
Men det var för att den gick ju upp till 10% per dag. Så att de la ju en bud på nivå som var hög innan.
Absolut, och det var. Men det gjorde ju att man kliade sig lite på huvudet när man läste det.
Ja, och de som var aktieägare ville ju förstås ha mer än 10%. De förväntade sig ännu mer avkastning på sikt. Men det var nog många som inte ville sälja.
För de som inte haft koll på det kan man sätta det i perspektiv. I början av 2020 så var Teladoc och Livongo tillsammans värda 8,5 miljarder dollar. Och vid uppköpet köptes Livongo, alltså bara Livongo, upp till en värdering på 18,5 miljarder. Så mer än Livongo enskilt köptes upp för mer än dubbelt av vad båda de här bolagen var i början av 2020 värda.
Det är galet.
Otrolig coronavinnare där om man säger så. Och sammanslagna värdet uppgick till 37 miljarder dollar. Som sagt, största dealen.
Och det är precis som du säger, och det är därför man kan ifrågasätta. De som satt och ägde Livongo, som ville äga den långsiktigt, knappast nöjda av 10% premie bara. De som hade Teladoc, de måste ju undra varför köper vi det nu till 18,5 miljarder istället.
Exakt,
för,
så var det.
Istället för typ en tredjedel av priset.
Exakt, men marknaden, man kan inte kontrollera den här plant. Men nej, jag hade blivit, hade jag bara velat äga Livongo, så hade jag nog blivit väldigt besviken i det. För vem vill, jag vet inte ens varför man vill sälja eller få ett bolag uppköpt i in the first case, om man inte har något speciellt case för det. För jag menar, en liten...
Ja, det ska ju vara om det finns en stor potential i det, så att man då faktiskt är nöjd att ha sina Teladoc-aktier istället och känna att om det här gör att Livongo blir ett starkare bolag.
Exakt.
Men nej, oftast vill man ju inte att bolag ska köpas ut.
Nej. Oftast blir det lite surt när man har gjort hur många timmar som helst research, och så tänker man att man ska få några 100 eller kanske 1000% avkastning över tid.
Det är som man säger, att det är som att kissa i byxorna. Det är skönt i början, men sen blir det lite kul. Det är roligt den där dagen när det går upp och säger att okej, du får 40% premie här på ditt på ett uppköp.
Ja, det är coolt att visa aktiedepån den dagen. Men sen är det jäkligt jobbigt.
Precis, men 10 år senare hade du kunnat haft mycket mer.
Exakt, kortsiktigt med andra ord. Men varför var den här mergen bra? Eller var den dålig? Det man kan säga i alla fall, att det som skapas nu är ju en enad plattform. Du har e-läkare som kan ta hand om en stor mängd människor på distans. Och det här är som sagt något som slutkunden sparar både tid och sparar pengar på. Och sen har du en tjänst som kan ta hand om kroniska sjukdomar som amerikaner lägger absolut mest pengar på. Jag ska bara inflika det här lite snabbt, att Teladocs vd har ju tidigare sagt att de vill gå in i kroniska sjukdomar, och då hade de ju till slut blivit konkurrenter med Livongo. Som Niklas sa, det krävs uppköp på den här marknaden för att hålla borta konkurrenterna. Och det var ju det som hände. Istället för att konkurrera så valde de att jobba tillsammans och köpa upp bolaget för att erövra marknaden. Och jag tycker det är jätte vettigt när man inser att Teladocs kunder, att 50% av Teladocs kunder har en kronisk sjukdom. Så helt enkelt var mergen rätt självklar om man inte ville börja konkurrera mot varandra på varandras områden. För det var ju så, Livongo
hade... Mergen är nog inte dum, utan det är ju snarare prislapparna kan man ju diskutera, men det är en annan femma.
Exakt, men vill man köpa kvalitet så får man betala för det, som Warren Buffett brukar säga.
Buy once, cry once.
Ja, fast det där förstår jag aldrig, för att ska man aldrig då köpa det bolaget igen, om det är ett bra bolag? Då har man ju antagligen en rätt liten position från början om man bygger upp, eller?
Du menar att det inte ska vara buy once?
Nej, men om det är ett svinbra bolag, då vill du ju fortsätta köpa.
Ja, men då kan du ju köra buy twice, cry twice. Alltså det är bara fortsätta, det är bara räkna på.
Okej, makes sense. Men i alla fall, den här plattformen blir ju en typ av... den här plattformen blir ju en bundling av flera viktiga tjänster. Du samlar det på en plats, och det ger ju en väldigt god kundupplevelse, för att du får en integrerad plattform för tjänster och betalning, men då ingen geografisk begränsning. Och det blir ju så att Teladoc fungerar ju som en massiv tratt in i Livongo. Deras kunder kommer ju föras över till Livongo, behöver fixa sina kroniska sjukdomar. Och man kan ju helt enkelt se att det finns ju en del synergier där. Dessutom är ju den här medicinska datan som vi pratade om tidigare extremt värdefull, skalar extremt bra och ger extremt mycket leverage över sina konkurrenter. Teladoc har ju 10 miljoner årliga besök, det kan kombineras med Livongos 750 miljoner digitala interaktioner. Det är alltså ett massivt datasätt som ger ett massivt försprång. Sen är det faktiskt så också att Livongo har ju mycket bättre re-engagement, alltså att kunderna återkommer till plattformen, vilket inte är så konstigt. Ska du hantera din kroniska sjukdom måste du göra det varje dag, men ett läkarbesök kanske du bara gör en gång om året. Och där har Teladoc haft otroliga problem med. Dessutom så monetariseras Livongo otroligt mycket bättre än Teladoc. Teladoc tar ju i snitt $1 per kund per månad plus typ $50 per besök, 90% av omsättningen. Det är inte så mycket pengar. Kollar du då på Livongo så tar de typ $75 per månad per person endast för deras diabetespryl, och sen är det halva det för deras prediabetes och hypertension. Det är alltså en väldigt, väldigt stor fördel för just Teladoc, som man kan förstå, aha, det här är kanske en rätt god anledning till varför de köpte upp Livongo, kunna slussa vidare sina kunder som inte är så väl monetariserade in i någonting där de kan monetariseras mycket bättre.
Om vi bara återvänder en sekund till mergen, 5 augusti tror jag var den utannonserades, och sen dess är faktiskt Teladoc ner 22%. så är man intresserad av det här, så ska man kanske är så att det kan vara ett fint läge att börja titta på den aktien. Med tanke på att det betyder billigare nu, och då är ju bägge bolagen inräknade där nu också.
Exakt, det är två bolag som fortsatt växa väldigt, väldigt kraftigt. Du har ju Teladoc växte ju omsättningen med 109% year on year i Q3. Totalt är det ju strax under 300 miljoner dollar, och besök växte 200% i Q3 till 2,8 miljoner. Men som sagt, de har ju lite svårt med lönsamheten. EBITDA ligger på minus 6,8 miljoner. Så att det är inte den bästa lönsamheten för det här bolaget.
Nej, de har bruttomarginalen, den ligger ändå över 60%. Det ser ju trevligt ut, men det är verkligen inga pengar kvar i slutet.
Nej, exakt.
Och det har i princip aldrig varit det. Så det är inte bara för att de köpte upp Livongo nu som det har glidit ur pengar.
Nej, och bruttomarginal 66%. Som sagt, inte renodlat SaaS, så man får ta det i hänseende.
Jag har ju väldigt mycket varit en story stock, får man ju minst sagt säga.
Absolut, och det kan man förstå. Tar de hela marknaden eller skulle... För en stor grej är ju dels med synergierna med Livongo, men också att sjukhus inte kommer kunna klara av att göra något som Teladoc gör själva, utan måste ansluta sig till Teladocs system. Då har de ju i stort sett liksom semi-monopol på marknaden. Sen kollar man Livongo, också väldigt stark Q3. Omsättningen är upp 126% year on year. Ligger strax över 100 miljoner dollar. Och de har över 442 000 medlemmar som är enrolled, som det heter, i deras diabetesprogram. Vilket är upp över 100% year on year. Helt otroligt. De här har lite bättre marginaler, 75% bruttomarginal. Positivt EBITDA, 20 miljoner. Så att det är mycket som försvinner däremellan. De har totalt cirka 1400 kunder och 71% tillväxt i kontraktvärde till totalt 146 miljoner i Q3. Så man ser att tillväxten håller i sig i alla fall.
Hur ser konkurrensen ut då? Vi pratade om att det inte är så starka vallgravar, även om de har en ganska, de har en bra position idag, men det måste ju finnas uppstickare här, tänker jag.
Ja, det är ju så extremt mycket konkurrens att det är helt galet. Du har ju de här mindre, liksom väldigt specifika konkurrenterna som Amwell, MD Live, Doctor on Demand, hälsojättar som håller på med försäkring och grejer som Epic och United Health. Och sen har du ju sådana som är lite andra typer av uppstickare. Du har ju till exempel Dexcom som gör hårdvara för diabetes, inte mjukvara dock. Men så att det är extremt mycket konkurrens på den här marknaden, även om den här mergen mellan Teladoc och Livongo gör att de står ut. Sen ska man också hålla koll på att hälsovården är väldigt fragmenterad i världen över egentligen, men speciellt i USA. Och det gör den väldigt svår och väldigt långsam att erövra. Och jag personligen skulle inte vara jätteskraj för de här e-hälsojättarna. De är väldigt trögrörliga eller tröga för förändring, de är sega på utveckling. Och jämför man då med renodlade techbolag som Teladoc, så kan de inte innovera i samma takt. Och även fast de har ett så stort nätverk de kan utnyttja. Och jag, för att sammanfatta det här då, jag tror att bullcaset i Teladoc är inte att det ska vara en, man ska tänka en e-doktor, att man ska tänka kroniska sjukdomar. Den där kommer utvecklas över tid. Jag tror att någonting de satsar på är att över tid blir någon typ av det som Amazon är för shopping, där alla amerikaner, en stor del amerikaner, går för att ta hand om sin shopping och köpa, oavsett om det är toalettpapper, kläder eller mat. Så vill Teladoc bli det, fast för sjukvården. Så oavsett om du behöver se en läkare eller ta hand om din diabetes eller din fru högg av din fot, jag vet inte, så ska du kunna ta hand om det här via Teladoc.
Ja, det är två högintressanta bolag, och det blir bara mer intressant när man slår upp dem. Framförallt just lite som du är inne på med monetarisering. Det känns lite jobbigt på något sätt att prata om monetarisering när det är sjukvård. Det blir lite bakvänt, men det är ändå som man också ser att det är ändå en affärsverksamhet. Och deras lönsamhet kommer kanske förbättras ändå i och med att man får in Livongo, som gör att de absolut dyraste kunderna ändå, man har ändå någonting att sälja till dem. Så de köpte redan innan från Livongo antagligen, men nu kan då köpa från Teladoc. Känns bara, innan vi avslutar här, så känns det som att vi ändå, när vi är inne på det här temat med e-hälsa, så kanske vi ändå borde nämna någonting om Patient Sky. Den noterades nyligen på den här norska börslistan Merkur. Den pratade vi om för några veckor sedan när vi pratade om Sesam, som också är inom samma nisch kan man ju säga, just inom e-hälsa och ja, allt som rör egentligen medtech och sådär. De noterades också nyligen på Merkur. Patient Sky, eller om man vill, Patients Sky, hör för mig att de hette någonting på när det var på norska. De sattes i alla fall på börsen den 23 oktober, så det är inte så länge sedan, för 10 norsk ungefär. Men den har gått rätt dåligt, alltså. Jag tror den var ner 15% första dagen, sen återhämtas lite, men nu återigen handlas den här runt 8,75 eller något sånt. Så den är ju ner 15% från teckningskursen. Men det är ändå väldigt mycket i den här bolaget som känns väldigt spännande. Teen Ny Teknik var en av tagarna i IPO. De säger att de är fortsatt positiva till bolaget. Å andra sidan så tror jag inte att det är mer än någon procent av kapitalet i bolaget. De har ju en extremt mycket, många bolag i sin fond. Så man kanske inte ska läsa in för mycket i det. Vi får väl fråga Carl Armfelt kanske nästa gång vi får med honom på podden. Och Erik, när han var här i Springkorn, var i alla fall väldigt positiv till norska Merkur-noteringar. Och även e-hälsa överlag. Han tyckte det fanns mycket spännande. Och det håller jag med om. Samtidigt så är det många som gått svagt. Till exempel då Patient Sky när de noterades. Sesam tycker jag inte heller har varit någon jätterolig historia än så länge. Det är så här, Merkur-noteringen generellt har känts som de har varit lite svagare på sistone. Även om många bolag som tyckte upp känns väldigt spännande. Men man får ändå tänka på det just när det gäller Merkur. Att det är en lista som det går väldigt fort att notera sig på. Det är lägre krav på governance och sådär. Så man ska nog vara lite hårdare mot de bolag som noteras där. Och ge dem kanske lite tid att bevisa sig. För att det är mycket ändå som kan vara lite oklart. Det är inte riktigt samma hårda regelverk. Samtidigt som man också förstår dock att den börsen fyller en funktion då. Jag i alla fall har förstått det som att det inte finns samma VC-kultur. Alltså i samma tillgång på riskkapital i Norge som till exempel i Sverige och USA. Däremot är det ju alltså svårt att hitta kapital, och då blir Merkur ett intressant alternativ. Då går man ju till börsen om man inte får kapital någon annanstans. Sen kan man nämna att bolaget grundades 2014, så det är inte jättegammalt. 2020 fick man också in en ny vd och listade sig då på Merkur. Det här tycker jag kan kanske få spela ut sen år innan man ser vad de går för, och att man ser att de inte bara vill göra en snabb exit. Andra tagare i den här IPO var Handelsbanken, fonder, Consensus, Diden Järje, Alkur, Creades. Så det är en mängd intressanta liksom fonderförvaltare och investmentbolag. VD:n själv tecknade för 4 miljoner norska, CFO:n tecknade för 2 miljoner norska. Det tycker jag är ganska betryggande.
Oj, det var fattigt.
Ja, jag vet inte vad de sitter på för kapital, men det får man ändå anses som att det är en ganska bra position som de har köpt in sig på, att de ändå tror på bolaget. 255 ägare på Avanza dock per den 3 november, så det är inte jättemånga svenskar som har hittat hit, verkar som. Men vet du vad det mest betryggande är med det här bolaget? Eller den här aktien?
Vad är det? Är det att du har köpt det?
Nej, det har jag inte gjort faktiskt. Men det är att Dividend Blower på Twitter äger aktier både pre-IPO och köper in noteringen.
Dyker han upp i den här podden igen?
Jajamän.
Är det din stora idol?
Det verkar så faktiskt. Det är ofta jag hittar honom. Ofta ser man gå in och söker lite vad han skrivit som bolagen, och då dök faktiskt han upp då. Jag hade missat att han ägde det här bolaget. Jag i alla fall respekterar honom ganska mycket som investerare, så att det är lite kul. Men det var bara en kuriosa. Bolaget däremot i dagsläget går ju med förlust, men ser ut att kunna vända till vinst om några år, om man ska tro då egna prognoser som de har. Nu har jag pratat väldigt mycket om vilka som äger bolaget och vad det är noterat, men jag har inte berättat vad de gör för någonting. Men det kanske man har lite på namnet. Först har vi en patient, och sen så har vi Sky, och det antar väl får signalera molnet då på något sätt. De levererar ju mycket elektroniska journalsystem till sjukvården. Man har egentligen, det intressanta är egentligen att det delvis är det SaaS, alltså det är mjukvaruprenumeration man säljer då på olika sätt som erbjuder olika saker. Men man har faktiskt också satsat på att bygga hela plattformen. Det finns ju liksom olika nivåer inom det här med SaaS. Man har ju SaaS, då är det mjukvaran, man har PaaS, då är det plattformen. Sen finns det även IaaS, alltså infrastruktur as a service. Där har vi ju Azure, Amazon Web Service och så vidare, som erbjuder infrastruktur att bygga på. Men Patient Sky har både SaaS, du kan köpa deras program som prenumeration, men det är också PaaS, det vill säga de bygger upp en helt egen plattform. Där då, där de dels har helägda datacenter, sen har man också då partners som kan då alltså bygga saker, precis som att man på App Store kan bygga saker som sen finns på en iPhone som är plattformen. Så kan man alltså bygga moduler och tillägg som då finns sen på Patient Skys plattform, vilket gör då att kunderna kan liksom hitta mer eller köpa mer grejer där, och då har man ju revenue share, de tar ju en andel av det, precis som Apple tar på App Store. Så det är ett ganska intressant grepp nog, tycker jag. Man har över 90% recurring revenue. Så här har vi återkommande intäkter till stor del. Man signar in ett uppgift cirka 5 klienter i veckan. Det låter väldigt bra i uppenbarligen, om det nu stämmer. Man har över 130 anställda plus 40% CAGR räknar man med för omsättningen mellan 2018 till 2021. Så det är som förväntad siffra där på 2021. 25 000 användare idag, närmare 5 000 kliniker och närmare 5 miljoner patienter. Så det är ändå en stor etablerad plattform. Sen tycker jag det är lite svårt att få ut nyckeltal på det här bolaget. Man får räkna lite själv där, titta på de prognoser som har getts om man vill räkna fram någon värdering här. Men ganska billigt case jämfört med peers. Så det är samma sak med Sesam där, det är mycket som lockar. Men å andra sidan är osäkerheterna större, så att det kanske förtjänar en viss rabatt också. En tydlig peer som däremot inte är så himla billigt värderad längre, det är ju Carasent. Och jag tänkte faktiskt att vi har tagit upp dem i podden någon gång, men det har vi nog inte gjort, eller hur?
Har vi inte gjort, tror jag. Så det kan väl vara aktuellt.
Jag tror inte vi har gjort dem regelrätt analys. Däremot har vi nämnt dem säkert i vissa fall. Det är i alla fall en Twitter-snackis. Det är en aktie som jag också själv ägt förut och borde ha behållit med tanke på att den fortsatt gått upp efter jag sålde den.
Ja, det är det jobbiga med podda. Det känns som man äger alla aktier och samtidigt äger inga aktier.
Precis, man äger dem vid fel tillfällen kanske.
Poddarparadoxen.
Nej, men Carasent i alla fall, det är ett norskt noterat bolag. Men det de egentligen framförallt äger, det är Evimeria, som är ett svenskt då, bolag som har ett journalsystem egentligen. Främst används det i Sverige på mindre privata kliniker. Det är en ganska saftig värde på aktien. Den är väldigt omtyckt, bolaget går å andra sidan från klarhet till klarhet, så att det kanske är välförtjänt. Det jag kan se som en viss risk här, det är väl så tycker jag att värderingen har varit väldigt hög, så att det liksom kan gå väldigt fort. Men sen tycker jag att det finns en viss risk också i och med att om branschen konsolideras, alltså de här små privata klinikerna blir uppköpta av jättarna som Aleris och Capio och allt vad de heter, då kommer ju de här klinikerna bli intvingade i de centralt upphandlade systemen i den stora koncernen som köper dem, skulle man då kunna börja tappa kunder. Samtidigt så ser man inte alls det idag. Idag har de en net retention rate på 115%, som man alltså ökar hela tiden sin omsättning, befintliga kunder. Churnen ligger på mindre än 1%, så man tappar alltså mindre än 1% av kunderna. Så det är väldigt, väldigt fina liksom, SaaS-siffror på så sätt. Så det är också ett intressant bolag. Eftersom vi inte har tagit upp i podden tycker jag att vi kunde nämna det. Jätteintressant bolag man ska hålla koll på. Den handlades väldigt billigt i början på året för mig, men nu är det inte billigt längre. Man värderas till en miljard. Ja, man värderas till en miljard norska. Handlas det EV/EBIT på 110, EV/sales på 16. Man har gått med vinst tidigare, men senaste två kvartalen har man vänt till förlust. Och vill man göra en djupdykning på det här bolaget, nu har ju vi tyvärr inget avsnitt om det, då kan man däremot titta på Redeye. De skrev en matnyttig analys när de initierade sin bevakning här i oktober, tror jag var i år. Jag lägger in en länk till, tänker jag, i avsnittbeskrivningen, så kan man läsa igenom den. Den är faktiskt väldigt bra. Men med det sagt så har vi pratat nog om e-hälsa för den här gången. Det är ett sjukt spännande sektor som vi får all anledning att återkomma till, och det går ju lite ihop där med medtech och biotech och e-hälsa och allt vad det kan kallas för. Det är mycket ibland samma olika namn på samma sak, men det är något vi återkommer till, för det finns ju en väldigt intressant, det är väldigt intressant när bolag hittar liksom en nisch här och då kan verkligen börja få ut väldigt mycket pengar.
Ja, som sagt så har ju sjukvård och hälsa, det har ju varit en väldigt trögrörlig industri. Det har inte hänt så mycket där rent historiskt, inte om man jämfört med många andra industrier. Det ska bli extremt intressant att se nu här i svallvågen från corona hur saker och ting förändras. Jag tror det kommer gå väldigt, väldigt snabbt, att saker om typ 3-5 år kommer se helt annorlunda ut än vad de gör idag. Så att jag tror ju absolut att vi kommer återkomma till väldigt, väldigt många digitala hälsocase framöver.
Och som vanligt, inget hört när podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter, våra egna eller vår gäst och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Och för transparensens skull, äger du något av de här bolagen vi pratat om idag?
Jag äger inte något av de här bolagen vi pratar om idag.
Nej, jag äger faktiskt inte heller något av de här, men jag tycker alla är väldigt intressanta och faktiskt allihopa ligger på bevakningslistor också. Men om du har några frågor som du vill, eller tips på bolag vi borde kolla in genom hälsa och sjukvård till exempel, kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod, där du även hittar på till både din och min privata Twitter.
Ja, och innan vi slutar vill jag återigen nämna vårt otroligt spännande samarbete med Nordic Gold Trade. Det är alltså helsvenskt privatägt bolag som låter investera i fysisk guld och silver på ett smidigt, säkert och personligt sätt. Kan få guldet hemlevererat eller låta Nordic Gold Trade ta hand om förvaring och försäkring åt dig för en liten avgift.
Ja, och då förvaras ju guldet i Sverige av Loomis, som även har hand om Riksbankens guldreserv, så att det är väldigt säkert och tryggt där. Och dessutom har man faktiskt möjliggjort att månadsspara i andelsguld, så vill man inte lägga in större summor så kan man faktiskt spara från 1000 kronor uppåt per månad i fysisk guld och på sikt då spara ihop till en hel guldtacka. Ja, och är ni sugna på att investera i fysisk guld, kolla in nordicgoldtrade.com och glöm inte att använda koden MM2020. Då får ni 50% rabatt på förvaringsavgiften under första året, och dessutom så stöttar ni faktiskt podden i och med att vi har ändå en affiliate deal egentligen med Nordic Gold Trade. Som sagt, ni hittar mer info på deras hemsida nordicgoldtrade.com. Den hittar ni en länk till avsnittsbeskrivningen, och där ligger förstås koden också, MM2020.
Och vi säger ett stort tack till Nordic Gold Trade och ett stort tack till dig, kära lyssnare, för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Wow. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.